I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Hon var ju med en gång om att en man puttade ner hennes barnvagn med barnet i nerför en trappa.
I våra skolor till exempel, så under en viss period så går man inte ens med killar.
Jag är ju vän med en människa efter hur den är som en individ, inte vilket kön personen har.
Du lyssnar på podden Honey and the Bees. Jag heter Lena Taha. Och med mig idag har jag en tjej som ska hjälpa mig. Vanligtvis brukar vi ha 2 tjejer. Men idag blir det bara en. Och det är ju allra första gången för dig här i podden. Välkommen Andrea.
Ja, tack så jättemycket.
Hur känns det?
Det känns bra.
Men vad ska vi prata om idag?
Jo, vi ska prata om en lillebror som har våldtagit sin lilla syster. Och en pojkvän som vill åka utomlands med sin kåkor.
Aj, aj, aj. Våra lyssnare känner inte dig, Andrea. Du är snart 22 år, du håller på att ta körkort, stackars dig, säger jag. Gillar att testa nya saker och du drömmer om att jobba utomlands med turism. Vilket land hade du velat jobba i, Andrea?
Ja, alltså nu har jag ju tittat på lite olika. Jag har kollat på till exempel Kanada. Mm-hmm. Och så har jag tittat på Australien då, som är lite så här standard, plugga turism. Men annars så Spanien, jag älskar ju Spanien.
Är det guide eller så du ska jobba med? Eller vad är det du ska
utan det är mer om att jag ska jobba på hotell till exempel. Eller restaurang och så.
Det är lite som min bakgrund, jag gick ju hotell och turism när jag gick på gymnasiet.
Ja.
Men sen så switchade jag helt.
Ja.
Men du, förresten Andrea, såg du att Honey and the Bees är nu Sveriges 6:e största Facebookgrupp? Och detta är en liten undersökning som journalisten Emanuel Karlsten har gjort då.
Ja, okej, nej, det visste jag inte. Jag har bara sett att det är jättemånga medlemmar.
Ja.
Ja, men är det bara tjejer med eller hur är det egentligen?
Jag hoppas att det är bara tjejer, men jag vet att det inte är så tyvärr. Det är ju många som smyger in med fake-konton som inte har svårt liksom, att ta på. Men jag hoppas att killarna inte känner sig hemma och de lämnar gruppen frivilligt. Vi har en gäst även idag. Fatima, välkommen.
Tack.
Du är 20 år, pluggar juridik, har rötter från Jordanien. Och idag ska du berätta om varför du tog av dig slöjan.
Alltså jag tänkte inte riktigt berätta anledningarna till varför jag tog av mig den, utan mer bemötandet jag hade under tiden jag var beslöjad och sen bemötandet jag fick efter att jag tagit av mig den. För att jag känner att det är många som har upplevelsen av att de varit obeslöjade och sen tagit på sig slöjan. Och jag tycker inte att övergången i bemötandet där är lika starkt som när man har haft slöja och sen tar av sig den. Och då handlar det om så här små saker. Typ att kassörskan ler i butiken eller liksom bemötandet man får på gatan. Jag tycker att det, alltså bara sådana små saker gör att man känner sig mer välkommen, obeslöjad, än med slöja.
Vilken ålder var du när du tog på dig slöjan?
Alltså jag tog på mig slöjan tidigt. Jag tror det var när jag skulle börja högstadiet.
Ah, okej.
Okay. Så jag började med slöjan när jag skulle börja 6:an. Och sen tog jag inte av mig den förrän andra ring i gymnasiet.
Får man fråga om det var på frivillig basis som du tog på dig den?
Ja, det var mycket så här vänner som hade slöja och man kände ju den här tillhörigheten. Ja, så det blev lätt att ta på sig den.
Men hur blev du bemött när du hade på dig slöja? För du säger att kassörskan ler när du liksom, nu när du har tagit av dig slöja. Mm. Jag tänker, jag kan se mig själv hur du går in på Netto och sen sitter där liksom med kassörskan där och ler. Men hur var det när du hade på dig slöjan? Vad var det som gjorde att du liksom...
Alltså det var ingenting man märkte då. Du vet, det var någonting man märkte i efterhand när man tagit av sig den. Men det var... Ja, men folk kollar liksom ner när de håller på att ta betalt. De kollar liksom inte upp på dig och de ler inte. Eller, jag vet inte om det är en underliggande sak att de kanske tror att jag inte kan svenska. Men folk kommer liksom inte fram och frågar typ så här, var ligger denna gatan? Vilket de gör nu för tiden. Alltså folk har trevligare bemötande. Att man blev lite osynlig liksom. Att folk helst inte satte sig bredvid mig, även om det var en tom plats på tåget eller på bussen. Det blev som en bubbla runt omkring mig på grund av att jag hade slöja. Att folk inte såg mig.
Men vad tror du att det beror på?
Alltså ärligt talat vet jag inte om det är en sån...
Det kan vara förbi, men det kan handla också om att man tror att i våra hemländer till exempel så brukar ju männen gå kolla ner på marken när de går förbi ett gäng tjejer. Eller det ska vara. Idag är det inte så. Nej, det är absolut inte så idag. Men tidigare har det ju varit så. Jag menar på kanske 80-90-talet så var det att såg man en tjej med slöja så visade man extra respekt för man typ förstod att hon var religiös. Alltså det är ju ett fel tankesätt. Men tror du att det fortfarande liksom existerar? Att man känner att
kände aldrig att det var respekt. Nej. Alltså det kändes mer på, alltså jag var osynlig på ett nedlåtande sätt.
Ja, liksom. Jag tror inte heller det handlar om det. Tyvärr, man hade ju önskat att det var det handlade om. Jag tror det handlar om att folk fortfarande är så himla rädda, eller man ska säga, för någonting som är annorlunda.
Mm.
Men när du var beslöjad, upplevde du någon liksom händelse som har satt sig på, alltså så här, och som har varit hemskt?
Alltså jag har inte upplevt något personligt. Men min stora syster hade niqab på sig. Alltså inte på heltid, men hon tyckte om att vara ibland för att liksom, hon ville vara lite normbrytande liksom. Och hon var ju med en gång om att en man puttade ner hennes barnvagn med barnet i nerför en trappa.
Va?
Ja. Oh, och det gör att man blir så rädd. Alltså hur kan en människa ens agera så liksom?
Shit.
Det är ju fruktansvärt.
Fick hon liksom veta varför han gjorde så som han gjorde?
Sa han någonting? Eller
han sa ingenting.
Nej.
Då har din syster fortfarande på sig en niqab?
Nej.
Men hur var det egentligen att gå från att ha på dig slöja till bara vakna och ta av sig slöjan? Alltså var det, kändes det inte konstigt från en dag till en annan?
Det kändes väldigt konstigt.
Naket
typ,
kanske?
Ja, väldigt. Att komma in i klassen och bara se att alla liksom kollar på en och bara oh my god, hon har ju också hår. Liksom. Och bara, det var skumt. Men,
ja. Men vad var det den tydligaste skillnaden du har märkt när du tog av dig slöjan?
Det var ju just det bemötandet från främlingar. Ja, men att folk som sitter vid mig på tåget, de öppnar gärna konversation. Eller så här, startar konversation med mig nu. Det hade de ju aldrig vågat göra tidigare.
Och nu tänkte jag att vi ska prata om ett anonymt inlägg som har kommit in till Facebookgruppen Honey and the Beast då, som handlar om pojkvänner och deras tjejkompisar. Det är en tjej som skriver in om att hennes pojkvän har en tjejkompis som han nu vill åka utomlands med. Och den här tjejkompisen har också varit före detta KK. Tjejen som skriver in till Facebookgruppen säger att killen skulle bara säga att de bara är vänner om hon skulle liksom prata med honom om detta.
Mm.
Och hon är rädd att den tjejkompisen ska också tycka att hon är liksom en hemsk häxa som inte vill att de ska åka utomlands och så. Hur känner ni? Tycker ni att tjejer och killar kan liksom vara vänner?
Ja, det tycker jag absolut. Eller ja, det är självklart tycker jag. Jag har ju killkompisar, jag vet många andra som har tjejkompisar av killar jag känner och så här. Men just i det här fallet så har ju de ju uppenbarligen en attraktion till varandra i och med att de har varit kåkos tidigare. Och då tycker jag att man lämnar det här vänskapsplanet. Jag tror inte man kan... Man har liksom en ren och skär vänskap med någon man har haft sex med. Alltså uppenbarligen många gånger också. Det här var ju inte någon fyllig grej utan de har ju varit kåko.
Ja, så det är Fatima. men jag tänker likadant. Alltså det är klart man kan vara vänner.
Yeah.
Men det här är ett annat scenario där han har, eller hon är hans före detta kåko. Och det är liksom någonting.
Yeah.
De har haft någonting.
Men tror ni inte att den här attraktionen kan försvinna?
Alltså jo, det är väl självklart att han kan det. Alltså jag hoppas ju, eller jag kan ju tänka mig att den har kanske försvunnit från hans sida. För att han är ju uppenbarligen kär i sin flickvän. Och många som blir kära i någon liksom fördelar sin attraktion där ju.
Men då är de ju vänner.
Ja, men hennes är ju säkert kvar. Alltså, eller jag tror hans kan vara kvar också. Alltså.
Eftersom att de har haft attraktionen innan så är det lättare att det blir ett misstag om de två är ensamma utomlands.
Ja.
Alltså att det är lättare att man faller tillbaka i det.
Det känns lite riskabelt.
I min värld så finns det inte kill och alltså tjejvänner och
killar. Nej, okej.
Okay. Ja,
okay.
Där hur jag uppväxt, ja, det är klart att man har klasskamrater och man har kollegor. Det är åt sidan. Men att man liksom gå ut och fika med en killkompis eller en tjejkompis i min värld funkar det inte. Och inte i min mans värld heller. Det låter kanske dumt. Det handlar inte om att man inte litar på varandra. Men det handlar om att vi har liksom, vi är uppväxta på det sättet. Och vi har ju med oss det. Jag tycker att alla ska kunna få välja hur de vill leva. Och det är ingenting jag skäms över. Hade jag skäms över det så hade jag inte sagt det. Men vi är väldigt öppna med det. Vi är klasskamrater, kollegor. Fine, alltså det är ingenting att diskutera ens. Men
nej, det beror också på hur du kategoriserar vänner och så ju. Men för mig är det så att jag kan både ha killkompisar och tjejkompisar. Men jag har ju också den synen att jag, alltså människor, och jag är ju vän med en människa efter alltså hur den är som en individ. Inte vilket kön personen har. Så funkar det för mig i alla fall. Och jag, om jag då träffar en kille eller tillsammans med en kille, så ska han ju kunna ha tjejkompisar och jag killkompisar, tycker jag.
Producenten frågade om mig då, Lina. Men vad har könet med en kompisrelation att göra? Alltså det är svårt att förklara det här. Men som sagt, jag kan skylla på att det, är mycket, det handlar mycket om min och alltså vår bakgrund. Liksom. Mm. Jag menar, i mitt hemland, Irak då, så är det inte väldigt vanligt att man går ut och fika med en killkompis. Det finns säkerligen. Jag kan inte säga att det aldrig finns eller att det aldrig sker. Nej. Men det är väldigt... Går du ut, så går du ut med din partner liksom, eller bror eller kusin eller så här. Men när det kommer till kompisrelationen, det funkar inte. Jag menar, i våra skolor till exempel, så under en viss period så går man inte ens med killar.
Nej.
Så det är mycket,
det är klart att det är annorlunda.
Det är annorlunda. Det är mycket så här kring könet. Producenten säger att jag måste släppa den här bakgrunden. Det känns väl viktigare att kunna vara ute fritt än att vara bunden av detta. Jag känner inte mig bunden. Jag känner mig lika fri som en människa som har killkompisar.
Ja. Men Lina, du har ju barn. Har du son eller dotter?
Dotter.
Men om det skulle bli så att hennes bästa vän är en kille, hade du accepterat det?
Ja, om han är en bra pojke så, eller kille, så varför inte liksom? Så länge han inte är kriminell eller du vet, det här åt det hållet. Men det lär man ju veta när man träffar honom, och han kommer antagligen kommer komma hem till oss och ta en fika eller så. Så då vet jag ju vem min dotter omgås med. Jag tycker det viktigaste är att man vet vilka barnen omgås med. Sen om jag tycker det är fel, till exempel det här som jag sa, att i vissa skolor att man skiljer på kön, det tycker jag är fel, för då blir det som en chock sen när man börjar högskolan, så är det bara en massa killar, och det blir en annan relation, och det blir så här annorlunda. Men jag tror att det finns många nu som lyssnar på den här liksom podden som verkligen tycker att det är okej, att det handlar om frihet. Så jag tror det finns alla åsikter. Men Fatima, om vi går tillbaka till illaget, vad tycker du den här tjejen ska göra?
Alltså alltså jag kan inte säga åt henne vad hon ska göra, men jag kan säga vad jag själv hade gjort. Jag hade ju inte accepterat det. Just på grund av att de varit kokos tidigare. Och jag känner att har de haft attraktionen innan, så kan de ju ha attraktionen igen. Och speciellt då om de är utomlands ensamma och delar upplevelser ensamma. Liksom.
Ja. Nej, alltså vill han så gärna åka iväg med någon annan, så kanske han borde vara singel istället, tycker jag. För det här är ju någonting som inte ens var ett problem för honom. Om han hade varit singel, då hade han ju bara kunnat göra det här. Liksom.
Men ska man inte kunna våga lita på sin partner?
Jo, ja, det är klart att man ska göra det. Det är ju allt egentligen. Om det varit en ren och skär tjejkompis som jag också känner, så hade jag kanske sett annorlunda på det. Men det här är hans före detta kåk, och som hon antagligen inte känner så jättebra, eller jag vet inte.
Jag känner så här, så länge, om det är så att du tvivlar på din kille, säg det till honom. Ja, men jag känner att ni har varit kokos. Jag tror att ni kommer ligga. Alltså, var ärlig. Liksom. Jag tror att ni kan ligga med varandra. Eller att någonting kan gå snett. Och det kommer förstöra vårt förhållande.
Ja.
Men så länge det känns rätt. Vad är det som känns rätt för dig? Gör det. Vill du ha killkompisar? Vill du åka utomlands med ditt koko och gör det? Vill du inte det? Det är dina villkor. Det är ditt liv. Ett annat dilemma har kommit in till Facebookgruppen, och det här inlägget är väldigt allvarligt. Eller när jag läste den så kände jag bara, gud, vilket bekymmer. Det är en tjej som skriver att hennes lillebror ska komma ut från fängelset efter att han har suttit inne i 1,5 år. Och det värsta av allt är att han har varit dömd för att ha våldtagit sin lilla syster 30 gånger. Eller deras lilla syster blev det ju. Han är alltså dömd för våldtäkt mot barn, men nu ska få komma ut. Tjejen som skriver undrar hur hon aldrig kunde liksom ha upptäckt detta. Men i och för sig, de bodde aldrig hemma tillsammans. Men nu undrar hon hur hon ska gå vidare efter att detta har skett. Alltså, de bor i en liten stad och tänker om de stöter på varandra ute i stan. Ja, det är ett väldigt stort dilemma. Hur känner ni? Alltså, har ni någonsin hört någon har gjort något sånt här
hemskt. Först måste jag bara kommentera, 1,5 år
för väldigt litet
våldtäkt mot barn.
Hur reagerar du också på det?
Att han får komma ut och leva som en vanlig människa efter det är ju helt fruktansvärt.
Mm.
Och nej, jag känner faktiskt ingen som har upplevt just något så här inom familjen. Liksom. Det är klart att jag har vänner och bekanta som har blivit utsatta för våldtäkt. Men jag vet ingen som har blivit utsatt för något sånt här. Detta är ju väldigt, eller jag hoppas, väldigt speciellt. Liksom.
Men hur tror ni att den här tjejen känner, Fatima?
Alltså, hon skriver att hon har ångest över att hon inte har upptäckt det. Och det tycker jag inte hon ska... Alltså, hon ska inte beskylla sig själv för det här.
Det kan hända mycket bakom stängda dörrar. Alltså, det ska hon ju komma ihåg. Och i och med att hon inte ens bodde där så blir det ju svårt för henne att ta tag i. Alltså, hon så lilla systern har antagligen inte sagt någonting. Men skulle ni kunna hälsa på lillabrorsan på stan om ni hade sett varandra?
Absolut inte. Vid sånt där tillfälle så tycker jag att även fast man har blodsband... Så spelar inte det någon roll längre. För jag kan ju tänka mig, jag har inga syskon. Men det är precis som min pappa eller min mamma skulle gå och mörda någon eller våldta någon. Då skulle jag ju, kanske inte välja liksom att ha någon kontakt med dem längre.
Hade du kunnat titta på honom?
Även fast det skulle vara mina föräldrar och mitt blod och min familj.
Mm.
Men just när något sånt där hemskt händer och när ens bror gör någonting sånt så... Så det är liksom oförlåtligt.
Mm. Ja, men jag känner precis som du att det här blodsbandet, det ska inte påverka. För att det här är en person som har varit omoralisk.
Ja.
Och du behöver inte det giftet i ditt liv. Jag hade inte hälsat på honom. Jag hade låtsat som att jag inte känner honom. För att det är oförlåtligt.
Ja. Det är verkligen oförlåtligt och jag känner nog likadant. Jag har en lillebror och hade det hänt alltså... Det spelar ingen roll om det som du säger, André, om det är bror, mamma eller pappa som man skulle inte kunna acceptera det. Så det går inte, det funkar inte.
Nej.
Alltså det, även om jag tror ju på att liksom blod är allt, men när det kommer till en sån här, någonting sånt här hemskt, det går inte att förlåta, det är omöjligt. Men det måste ändå vara jobbigt att bo under, alltså, i samma stad, och det är ett litet, och jag antar att halva staden känner till den här händelsen, för det brukar sprida sig väldigt fort tyvärr.
Ja. Jag kan inte tänka mig heller att hon kommer komma över det här någonsin egentligen. Men hon får försöka leva med det, och jag hoppas för hennes skull att hon inte träffar på hennes bror, och att han håller sig undan och att han inte försöker kontakta henne eller något sånt.
Men vad hade ni gjort? Hade ni flyttat kanske därifrån?
Ja, alltså kanske faktiskt.
Jag hade bott kvar, för att jag känner att det ska inte påverka mig.
Nej.
Alltså, skulle jag träffa honom så låtsas jag bara att jag inte känner honom och går vidare med mitt liv. Han är liksom inte värd min energi, och han är inte värd att jag tänker så mycket på honom att jag flyttar heller.
Nej, det beror ju på. Alltså, skulle man aldrig se honom så skulle det ju precis som du säger vara som att han inte existerar, och då kanske man inte blir påverkad. Men skulle man börja träffa på honom ofta, eller han skulle gå i samma kvarter, eller för han vet ju förmodligen var hon bor någonstans. Då skulle man kanske vilja flytta faktiskt.
Men det var ganska intressanta kommentar som tjejerna hade skrivit i inlägget. Och då skrev de att alltså, vissa tjejer skrev att vi hade dödat den här lillebrorsan. Men vissa skrev men fortfarande är de syskon. Hon kanske fortfarande älskar honom. Vad tror ni? Jag tror ändå att det, liksom, de har byggt upp minnen ihop säkert som små syskon och så här. Men det här är ju verkligen...
Då känner jag att om hon tänker så mycket på det här blodsbandet, han tänkte ju inte på det.
Nej.
När han våldtog sin lilla syster.
Nej, precis.
Så att hon ska inte ta så mycket hänsyn till att de är syskon.
Nej, jag tycker inte hon ska ta någon hänsyn.
Sen har hon fina minnen med honom, så kan hon ju bevara dem och inte skapa nya med honom, för de nya kommer antagligen inte vara lika bra i alla fall.
Men hur tror ni, alltså, hur ska hon komma över sin ångest att hon inte märkte någonting?
Vi alla har väl haft någon i vår närhet som har upplevt någonting hemskt, och man, ibland så är det bara att man missar det för någon konstig anledning. Människan kan vara duktig på att dölja det, eller så har man haft fokus på någonting annat, för just sånt här, det är så, vad ska man säga, det är liksom ingenting man tror ska hända, så man lägger inte någon fokus, man tänker inte på det, för det är så långt borta, det är liksom inte någonting man ens misstänker om sin egen familjemedlem.
Ja, men det var precis det du sa innan, Lina, att mycket händer ju bakom stängda dörrar, och hon kan inte beskylla sig själv för detta.
Hon bodde ju inte ens hemma, som hon skriver, så att hon får försöka jobba på det på sitt eget sätt.
Jag tycker att om hon vill hantera det på något sätt, så kanske hon kan finnas för sin lilla syster nu. Kanske försöka trösta hennes lilla syster. För hennes lilla syster hade antagligen tufft med tanke på att han kommer ut nu.
Ja.
På sätt. Så om hon kan finnas för henne nu, så kanske hon känner att det är en lättnad för henne.
Ja.
Ja, men visst är det ändå häftigt att det kommer in så här tunga anonyma inlägg till Honey and the Beast-gruppen. Alltså, tänk att det finns folk här ute i vårt samhälle. Det kan vara vår stad, det vet vi ju inte. Nej. Tänk att folk går och bär på detta.
Ja.
Tunga.
Och vagar och skriva ut det. Och
fråga. Ja, men det är det. Det måste ju kännas som en lättnad också att få skriva av sig.
Och få höra andra synpunkter. Ja. Och så har det blivit dags för skönhetstips. Fatima, har du något med dig idag? Som du vill tipsa oss.
Ja, alltså jag är nyklippt.
Jag tyckte det var väldigt, väldigt fint. Jättefint. Och det passar dig. Så vågat och snyggt.
Jag har aldrig haft så här killkort. Men det tycker jag är ett tips. Att man ska gå utanför sitt comfort zone ibland. Mm. För att det kan bli riktigt, riktigt bra. Och jag är jättenöjd med killkorthår.
Det ska du vara verkligen. Ja. Faktiskt. Men ja, vill du vara med i podden så skriv till Madeleine HB, producent Nilsson. Och till henne kan du även skriva om vad du vill att vi ska prata om här i podden. Tack Andrea, tack Fatima.
Ja, tack så mycket.
Tack för att du kom.
Honey and the Beast-podden produceras av produktionsbolaget Munk.